En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hur skulle du säga att läget är i marinen just nu?
Ja, vi är väldigt små. Vi är väldigt, väldigt små. Vi kommer ju från en tid där vi har monterat ner väldigt mycket.
Vår beredskap är god.
Ja, då är vi här i studion och med oss är Eva Skog Hasslum, marinchef. Välkommen!
Tack så mycket för det.
Och sen är det då jag, Anders Lindberg, och så Amanda från Skåne.
Ja, Valstad, samt Fiskut.
Nyss hemkommen från Italien av alla ställen.
Ja.
Vad trevligt, men välkommen hit till studion. Det har ju varit väldigt dramatiska veckor här nu. Vi är medlemmar i NATO. Plötsligt så har de fartyg som du har skickat ut NATO-flagg här. Hur känns det?
Ja, det känns bra. Det har varit en liten väntan här framförallt det senaste året sedan Finland kom med. Och vi har gått och väntat och tänkt att det är bara någon vecka bort. Så på något sätt så känns det skönt att just det är över så vi kan börja jobba på riktigt. Det har varit lite mycket ceremoni och sådär.
Hur stor skillnad var det liksom ute på ett fartyg om så här NATO-flagg, inte NATO-flagg? Märkte man någonting?
Jag skulle vilja säga ingenting. Fast det är klart, att få hissa flaggan, det var ju lite stort. Och de enheterna som fick göra det, som var och jobbade tillsammans med övriga allierade då, det var ju en väldigt stor händelse för dem. Men att lösa uppgiften och det vi gör ute till sjöss, ingen skillnad alls.
Nej. Om man tittar lite på hotbilden, för ni är ju liksom nu i hela Östersjön. Man pratar om att Östersjön är en NATO-sjö. Hela mina sociala medier är fulla av så här roliga bilder på NATO-sjön. Och så där. Hur känns det?
Nej, men jag har ju svårt för det här uttrycket NATO-sjö.
Det är ju en NATO-sjö.
Ja, det är ju inte det. Jag tror inte man kallar att Svarta havet är en NATO-sjö heller. Fast det är Rumänien, Bulgarien, Turkiet som täcker stora delar av Svarta havet är allierade. Alltså det är klart att det är många NATO-länder. 8 av 9 strandstater är nu medlemmar i samma allians. Det är klart att det påverkar det läget. Men Ryssland har ju fortfarande 2 stycken punkter, både Kaliningrad och sen Sankt Petersburg. Så att jag är så rädd att när man säger NATO-sjö, att man får leds av tanken att det här är fredens hav. Här händer ingenting och vi behöver inte ha en marin. Det är marinchefen Eva Skog Hasslums värsta scenario då. Så därför tycker jag inte riktigt om när man säger NATO-sjö, för jag tror att det leder tanken fel. Jag tror att den kommer att vara mer diskutabel och kanske utsatt än någonsin.
Men när vi pratar om det här, så en sån sak vi pratar om ofta i just NATO-debatten, det är ju hur ser vår mentala karta ut? Mm. Och vår mentala karta, när jag växte upp, den var ju halva Östersjön och sen så det var liksom Sverige och på andra sidan så låg det Sovjetunionen och det var något annat. Mm. Hur ser din mentala karta ut nu? Var går Sveriges gräns?
Alltså egentligen är ju det korrekta svaret är att Sveriges gräns är egentligen NATOs operationsområde. Vi pratar om 360 grader och så vidare. Vi kommer ju fortsatt att vara fokuserade på här i vårt närområde. Det är inte bara Östersjön utan vi har vår västkust och vi har uppe längs Norrlandskusten också. Vi kommer ju fortsätta bygga förmågor där. Så att den mentala kartan den är jättestor men vi har fokus i vårt närområde.
Men om man tittar på hotbilden, vad är det för hotbild vi ser då? På andra sidan Östersjön.
Det beror på vad man frågar efter. För att ställa frågan så som du gör nu med vad är hotbilden? Ja, det kan ju vara allt ifrån att det dimper ner en kryssningsmissil därför att det är någon som tycker att det ska vi göra, skjuta någonting sånt mot Sverige och framförallt befolkningscentra och så vidare. Det ser vi i Ukraina. Men en annan hotbild kan ju också vara att försöka påverka oss och störa oss. Störa oss i sjöfarten. Störa oss genom att förstöra gasledningar eller undervattenskablar på botten. Den hotbilden kan ju vara lite mer diffus. Och det är kanske det vi pratar om, hybridkrigföring eller man kanske inte har någon riktig avsändare på det, man vet inte vem det är och så vidare. Men det kan ju också vara att störa till exempel vår sjöfart, att, att störa och trakassera vår sjöfart och så vidare. Så att den är väldigt bred, den hotbilden.
Men om man trattar ner den hotbilden och så ser man, vad är liksom din viktigaste så här, oro när du tittar ut över Östersjön just nu som läget ser ut? Vad är liksom din viktigaste oro? Vad är det för hotbild så att säga, du sätter högst upp på din att göra lista här?
Och det är det som är grejen med oss, tror jag, för att vi kan inte välja det där, vad jag fokuserar på, för utan allt det där jag beskrev och väldigt mycket mer därtill måste vi bygga upp en beredskap för. För vi kan inte, om det skulle inträffa någonting om 5-8 år, sitta och säga, nej men det där trodde inte vi 2024, så därför har inte vi förberett oss för det. Då får någon annan ta hand om det. För det finns inte någon annan. Så att vi måste bygga en förmåga till alla de delarna som finns. Det där allra, allra värsta. Men också det där som kanske är förnekbart. Så att vi kan inte säga att vi ska bara göra en eller två av de där sakerna. För då löser inte vi vår uppgift. Men allting finns med på vår spelplan. Där finns allt det där med. Och vi tränar tillsammans med andra för att inte det där ska uppstå.
Men om man tar försörjningsberedskapen till exempel. Mm. Ett väldigt konkret exempel. Sverige är väldigt beroende av sjöfart. Hur stor del av vår försörjning kommer, alltså var kommer via havet?
Man brukar säga 90% kommer på köl till Sverige på något sätt. Och sen så lastas det om i vissa hamnar. Och sen fortsätter det många gånger på järnväg eller landsvägar, men också köl fortsätter det runt kusterna. Och det gäller inte bara oss, det gäller Finland, Estland, Lettland, Litauen är otroligt beroende av att våra omgivande farvatten, att de är farbara, att man kan åka.
Men 90% av våra varor kommer därifrån. Hur stor del av det kan du försvara?
Ja, då, och det är
om de bestämmer sig för att liksom, de inte tycker
ja, men den
att
är lika
komma
komplicerad
fram
att svara på den, för att det är inte så att svenska marinen försvarar den sjöfarten som går till Sverige. För så funkar det inte, utan då är rederierna själva står ju för en viss del av sitt skydd. Hamnarna står för en viss del. Kustbevakning, tull, polis. Så att sjöfartsverk och lots, alltså vi löser ju, ska jag säga, vårt skydd. Vi bygger ju upp en struktur i vårt land, och det gör ju alla länder. För att vi ska kunna ha allt ifrån att vi ska skydda vår miljö till att vi ska skydda vår införsel, men också just det här mot antagonistiska hot då. Så det löser vi tillsammans med andra. Och så frågan är jättesvår att svara på med tanke på att vi har en väldigt liten marin.
Men hur stor del är svenskflaggat av det, som de här 90%?
Väldigt lite. Jag tror att fortfarande så är det cirka 100 fartyg som 100 fartyg är svenskflaggade, alltså som tillhör svenska, alltså som har svensk flagg på sig. Och då säger man så här att de svenskflaggade fartygen, de har svenska marinen rätt att skydda jorden runt. Medan allt som är flaggat och som trafikerar vårt territorium, alltså 12 distansminuter ut, alltså 20 kilometer ut från kusten, det kan jag försvara liksom för att det är Sverige då. Men utanför den territorialgränsen så är det faktiskt de svenskflaggade som jag kan.
Så du kan försvara 100 fartyg av dem som förser?
Ja.
Och jag gissar att 100 fartyg inte är så mycket stor andel av 90% av.
Nej, det är det ju faktiskt inte. Det är ju bara att sätta sig på en ö utanför Göteborgs skärgård, så ser man ju trafiken där. Eller man kan gå in på appar och titta hur mycket flöden, hur mycket trafik det är runt vår kust. Så ser man att det är mer än de 100 svenska fartygen.
Du sa att vi har en så liten marin. Alltså nu går vi ju in i en säkerhetspolitisk situation som ju statsministern har sagt att det är den värsta sedan andra världskriget. Mm. Alltså, hur skulle du säga att läget är i marinen just nu?
Ja, vi är väldigt små. Vi är väldigt, väldigt små. Vi kommer ju från en tid där vi har monterat ner väldigt mycket. Och det gäller inte bara marinen, det är ju hela försvarsmakten, hela totalförsvaret, civilförsvaret. Så att det här är inte bara marinen som har monterat ner på något sätt. Men det har fattats beslut nu. Det här är ju två försvarsbeslut bort. Det har man ju faktiskt sagt att man ska satsa och man ska bygga upp. Och man pratar om att nu är vi uppe på 2% och vi behöver kanske komma över det. Det man ofta glömmer bort, det är ju det här man inte har gjort. Vi har inte renoverat huset de senaste decennierna. Och nu ska vi börja renovera och Det kostar pengar, och det är kanske dyra och tråkiga pengar som inte riktigt syns innan vi kan då börja anskaffa och börja bygga och växa på. Så att, ja, men det är en liten marin. Vi har 9 ytstridsfartyg, vi har 5 inredningsfartyg, vi har 4 ubåtar. Det är 2700 km kust, så är det väldigt lite.
Amanda,
Hur många fartyg har ni egentligen möjlighet att skydda med de resurser och de kölar ni har idag?
Ja, men det är lite kanske att svara på hur långt det är ett snöre. Och det är som jag säger, vi bygger ju inte, det är inte vi som bara skyddar sjöfarten. Och jag vill ofta ta bort, alltså, det är inte så att vi konvojerar eller eskorterar fartyg längs med kusten, utan det är väl snarare så att vi bygger upp områden där fartygen säkert kan segla. Det är så man gör när man, om vi har ett hot utifrån när vi ska skydda vår sjöfart. Då bygger vi upp, och jag tror att det är många som har sett hur man gör till exempel i Adenviken. Då bygger man upp rutter där fartygen kan segla, och så säger man att här ser vi till att skydda er då. Ungefär så. Så att det är svårt att svara på frågan, men förutom det jag alldeles nyss räknade upp så har vi två amfibiebataljoner, och det är ju de som verkar i den här övergången mellan havet och i land. Och med tanke på hur våra skärgårdar ser ut så kan man ju tänka två amfibiebataljoner hur stora skärgårdsavsnitt de skulle kunna skydda då.
Men det har ju förekommit ett större skifte, och då pratar vi egentligen inte bara NATO-medlemskapet, utan den bredare säkerhetspolitiska uppvaknandet i Sverige har ju varit monumentalt de senaste åren, och det börjar ju äntligen märkas. Men ni har ju egentligen alltid haft skarp verksamhet. Jag menar, det är ju 10 år sedan nu på jakten i Stockholms skärgård till exempel. Skarp verksamhet på svenskt territorium. Ni och flyget har ju delvis det en annan verklighet än vad stora delar av armén har. Det måste ju vara lite frustrerande, tänker jag. Och att nu plötsligt kommer det här, förstår folk vad som har pågått? Och ja.
Nej, men jag tror inte det. Nej, men det är ju en extremt ledande fråga. Nej, men det är klart att det är frustrerande. Vi sitter och har hög beredskap. Vi har enheter ute till sjöss och i våra skärgårdar just för att skapa ett så säkert hav vi bara kan. Vi går rätt så hårt. Och som sagt, vi är ständigt insatta, precis som du säger. Vi övervakar vårt territorium, vårt närområde 24 timmar om dygnet. Så det är klart att det är frustrerande. Och med tanke då på att det händer mer ute till sjöss idag och undervattens sabotage och så vidare, så får det fokus på att vår omvärld inte är så bra som vi kanske hade hoppats på att den är.
Och av samma anledning så kan jag ju tänka mig att din personal är oerhört sliten. Nu börjar man ju diskutera personalfrågan på riktigt, och man ser hur det går när man har ständig övningsverksamhet, ständig utbildningsverksamhet. Men om vi har få fartyg så har vi rimligen ännu färre besättningar. Hur ser det egentligen ut med din stackars personal?
Nej, men det är tufft. Och det gäller inte all personal, men stor del av personalen går hårt. Jag personligen försöker få till, för jag är helt övertygad om att om personalen hade vetat ungefär hur man ska jobba, och det låter konstigt att man inte vet det, men att man hade haft lite mer ordnade, robusta, ska jag säga, insatsperioder, då tror jag också att, men jag tror att många av personalen känner väldigt stor frustration, för de känner att de alltid är i beredskap, och det stressar i sig. Så att bara det att vara hemma och veta att man kan bli inringd är en stressfaktor i sig. Sen saknar vi ju vissa kompetenser i vår marin. Och de är hårt eftertraktade även i civila. Och de känner, och det kan ju vara en skön känsla att känna sig eftertraktad. Men i längden så blir det väldigt... Det är en stress i sig att veta att man är oumbärlig faktiskt. Det är trevligt i början, men i längden är det faktiskt ingen skön känsla alls. Så att vi är för få. Vi behöver anställa fler. Jag brukar säga att jag behöver lön till att... vi behöver fler löner. Vi behöver mer pengar så att vi kan anställa mer personal. För det tar ett tag att utbilda upp den personalen. Det är ju ingenting visst anställer. Liksom inte in en bataljonschef eller en fartygschef från gatan, utan det handlar ju om att bygga den, och det tar sin tid.
Men där undrar jag, alltså, förstår politikerna detta överhuvudtaget när du pratar med dem? För att när jag lyssnar på föredragningar i olika sammanhang, folk och försvar inte minst, så är det ju helt andra saker man pratar om. Man pratar om armén, eller så pratar man inte om personalen överhuvudtaget, vilket är väldigt vanligt om man ska vara ärlig. Alltså, vad får du för respons när du säger detta?
Ja, det är svårt att nå fram. Och vilka utav våra vilka folkvalda och inte som förstår det vet faktiskt inte jag, och det är ju nog en fråga man får ställa till dem. Men jag försöker att vara så pedagogisk som möjligt. Jag försöker att vara så tydlig som möjligt med vad vårt behov är. Men det är svårt att nå fram. Och det handlar ju inte om, jag är väldigt noga med att det handlar inte om att det ska bli någon försvarsgren strid mellan armé och flygvapen och hemvärn och så, utan alla vi kommer ju från en period där det har varit väldigt begränsat med resurser, och vi alla ska försöka bygga upp en vettig förmåga som kan funka i det operativa planet, alltså att där våra förmågor tillsammans blir starka tillsammans. Så att alla vi kan väl kanske uppfattas att vi talar för vår sjuka moster, men rent pedagogiskt så tror jag att det är lättare att förstå vad en armé ska göra och vad de består av jämfört med vad en marin ska göra. Så att jag får ofta börja med att förklara vad marinen gör. Och det är väl en så här pedagogisk kullerbytta jag får göra varje gång.
Men om du ska prata om din sjuka moster, alltså här, du har i andra sammanhang jag sett pratat om en fördubblad marin.
Mm.
Vad menar du konkret med fördubblad marin?
Ja, men vi skulle lätt behöva vara dubbelt så mycket personal.
Vi skulle du istället bli 18 ytstridsfartyg istället för 9 eller 8 ubåtar istället för 4? Eller vad menar du? Så
ska? Ja, men det är klart att vi behöver ha fler fartyg. Vi behöver ha fler amfibiebataljoner och basbataljoner och ubåtar och så. Det är klart att vi behöver ha fler. Men till att börja med nu när jag säger fördubblad har det ofta varit i de personella termerna. Vi behöver ha dubbelt så mycket, för det får inte vara så att Pelle eller Lisa är så oumbärliga så att när de är sjuka då kan inte fartyget kassa loss. Vi måste ha någon form av robusthet och redundans, och varför inte dubbla besättningar så att vi kan nyttja fartygen mer ute till sjöss. Och just det här att man måste få tillåta folk att utvecklas och utbildas och så vidare utan att känna att man lämnar sitt team. Det har vi inte riktigt de resurserna till idag, så att, som jag sa, där är vissa som går väldigt hårt.
Amanda?
Som du säger, det är ju hård press på många och det är också väldigt specialiserade kompetenser. Ni måste ju ha ett ganska utbrett problem med att folk blir överrekryterade, både naturligtvis till den privata sidan men även till andra myndigheter. Känner du att du får någon förståelse för den diskussionen? Man hör ju gång på gång på gång att försvarsmakten ska inte vara löneledande. Men det innebär ju inte heller att man måste ligga liksom lägst i klassen. Det är ju kanske inte rimligt att vissa andra myndigheter med verksamhet på de blå haven ska kunna erbjuda så mycket högre lön. Är det någonting du upplever att du får någon förståelse respons för när du pratar med politiker och makthavare?
Jag kan tycka att det finns en förståelse för det, och jag tycker faktiskt också att med ÖB-spetsen så har man gjort satsningar. ÖB har satsat på personalen, men det är klart när det där trillar ner till gemene man så kanske inte det blev just den där summan i lönekuvert som kanske enskild individ hade förväntat sig. Men ÖB har satsat, man har lagt på ersättningar på tillägg, man har höjt ingångslöner och så vidare. Så att det satsas hela tiden, men det är ju svårt att motivera. Men det jag vill börja också med att säga egentligen det är att det är lätt att rekrytera vår personal och den är eftertraktad. Tack och lov så har vi ju en personal som också trivs i Försvarsmakten och i marinen. Och det är inte jättemånga som lämnar Försvarsmakten och går ut i det civila, tack och lov, än så länge. Så det gäller ju att hålla kvar vår personal och kunna motivera dem med vettiga arbetsuppgifter. Och så länge inte det är krig så ska vi ju inte överutnyttja dem, utan man ska ju på något sätt, skulle det hända något allvarligt läge, då måste man ju kunna boosta upp det. Man får ju inte gå på en uppboostad nivå idag. Så att det tillsammans med löner, så att vi har i marinen försökt att göra lite åtgärder så att personalen själva faktiskt också kan komma med förslag. Vad skulle det här innebära för mig och hur kan jag påverka min arbetssituation? Så att små steg tas lite var som helst, men visst, det handlar inte om att grattis, du fick 10 000 kronor till i månaden. Nej, vi är inte på den. Det är inte det handlar om just nu.
Men i princip går man väl redan på en uppbostad nivå, i alla fall tidvis?
Vissa ja, men långt ifrån alla. Och jag är lite allergisk mot när man pratar om att alla går hårt, för att så är det inte. Men vissa går absolut hårt. Och vissa går hårt kanske vissa stunder på året också. Så att, men vissa går jättetufft, jag håller med dig.
Men om man tittar på det här med då en ökning, för det är ju en fas när alla pratar om ökningar hela tiden. man får leta ganska länge för att hitta den där stora ökningen när det gäller marinen i de försvarsbeslut som är just nu. Men det kommer ju ett nytt i år. Försvarsberedningen ska vara klar i april och sitter just nu och räknar pengar, skulle man tro. Vad förväntar du dig i form av tillväxt från det arbete som politikerna jobbar med just nu?
Jag förväntar mig att de har lyssnat på ÖBs militära råd som gavs i höstas. Det förväntar jag mig, för att där hittar man ju någon form av liksom en balanssituation. Men det har ju också flutit lite vatten under de där broarna. Nu är vi helt plötsligt allierade. Även om ÖBs militära råd tog hänsyn till att vi skulle vara allierade, så hade ÖB fortfarande en ekonomisk ram att hålla sig i. Men önskelistan ifrån marinen, den är ju större än det som vi lämnade in i ÖBs militära råd. För att vi ser ju att det här, om vi ska klara av att åtminstone hålla den nivån vi håller idag, då måste man fatta beslut nu. Sen kanske inte det får någon effekt förrän 2030-35, vilket kanske känns tråkiga beslut att fatta som politiker när man inte får se någon effekt de närmaste 2 åren. Men det är så viktigt att vi fattar de besluten, för gör vi inte det, då hamnar vi i samma situation som vi står i idag. Icke fattade beslut får ju till konsekvens att vi tappar vår förmåga istället. Så att för marinens del handlar det ju väldigt mycket om att de rätta besluten måste fattas, som får effekt om 10 år.
Och vilka är de?
Ja, men det är fler fartyg. Och de besluten jag behöver när det gäller personal, de kan vi ju effektuera nu.
Vi stannar med fartygen. Mm. Alltså, för du pratar ju om nyanskaffningar. Mm. Och kan man inte, jag kan inte hur man skaffar såna här fartyg, men kan man liksom inte köpa in dem och åka iväg och kolla någon annanstans där det finns fartyg? Att man köper ersättningsfartyg medan Kockums utvecklar den senaste specialtekniken? Mm. Att man skaffar någon annanstans?
Det skulle man kunna göra. Det skulle man kunna göra om det hade funnits. Nu rustar ju i stort sett alla västvärldens navisar, alltså alla mariner rustar upp. Så att det här med att anskaffa nya fartyg, det är väldigt många av de västerländska flottorna som åker med 30-40 år gamla örlogsfartyg. Det är ju inte Sverige unikt att ha varit i den här strategiska timeouten som vi har varit i. Det kan man ju gå och titta i Europa, hur många länder som har haft samma agerande. Så att dels finns det inte speciellt mycket begagnat, om man säger, att köpa.
Så hyllan är tom?
Hyllan är hyfsat tom, och sen så är det ju faktiskt så att jag är inte ute efter att vi ska bygga själv i Sverige. Det kommer vi troligtvis inte att göra med våra nya ytstridsfartyg heller. Det finns liksom ingen anledning att skapa den förmågan att bygga ytstridsfartyg i Sverige. Det finns det så många andra länder som gör. Vi satsar på att bygga ubåtar i Sverige. Det är vi duktiga på, och det är det vi fokuserar på. Så att bygga nya ytstridsfartyg, det handlar mer om att beställa. Men det är inte bara att liksom komma med pengar på sig och beställa, utan det är faktiskt en planeringsfas innan. Vad ska vi ha för utrustning? Så att det är inte fartyget i sig som är det intressanta, utan det är faktiskt vilken förmåga ska det fartyget ha.
Men om man tittar då, vi stannar vid fartygen, vi går till personalen strax, men om man tittar på fartygen, vad förväntar du dig av försvarsbeslutet? Vad skulle du vilja om du fick liksom önskelista så här? Vad är det för ytstridsfartyg du vill ha, och liksom hur många?
Ja, men tittar vi på fartygsflottan, så skulle jag vilja att det här försvarsbeslutet säger att vi ska vidmakthålla, åtminstone kanske utöka också om jag får riktigt önska i förfärg, men vi ska vidmakthålla vår ytstridsförmåga. Och det innebär att våra äldre fartyg, våra korvetter till exempel, de som är de äldsta, att de måste omsättas. Så att någon gång efter 2030, då måste det finnas nya fartyg där, så att vi kan lägga våra fartyg som vi byggde på 80- och början på 90-talet i graven. Det är en del, att vi måste vidmakthålla åtminstone vår ytstridsförmåga. Det innebär att då fattar vi beslut nu för att vi får fartyg om 10 år. Likaså när det gäller ubåtar. Vi måste besluta nu och säga att vi ska bygga nästa generations ubåt. Ja, då kommer den kanske om 15 år. Så att väntar vi med det beslutet, då skjuter vi bara fartygens ankomst mycket längre fram. Och då får vi ett förmågeglapp.
Men då tänker du modernisering, inte...
Det finns ju inte så... Vi moderniserar hela tiden. Vi går in och halvtidsmoderniserar Visby här nu om ett år eller lite drygt ett år.
Korvetten Visby.
Ja, korvetten Visby som vi byggde, som kom till oss liksom för 15 år sedan. Lite snurrig i siffrorna här nu, men som firade egentligen 20 år här för några år sedan. Så att, och den halvtidsmoderniseringen nu, det är ju ett sätt att halvtidsmodernisera. Våra ytstridsfartyg vi ska bygga nu, de kommer ju leva till 2070. Minst.
Amanda?
Ja, vad pratar vi egentligen om för tidsperioder här? För jag menar, ubåtarna, Gotlandsklassen är väl runt 30. De har i och för sig halvtidsmodifierats två utav någon.
Ja. Ja, den tredje håller på också. Mm.
Ja, och när beställdes Blekinge-klassen? Det är väl nästan 10 år sedan.
Mm. Mm.
Det är ju såna oerhörda tidsperioder. Mm. Finns det något sätt att korta det? Eller är det vi pratar om när det gäller nya utstyrsfartyg och sådär också?
Ja, men ett sätt att korta, det är att inte utveckla allting själv från början, till exempel när det gäller ytstridsfartyg, lite grann som jag sa. Det finns massvis med varv som är runt om i Europa som bygger ytstridsfartyg. Det är ett sätt att korta. Ett annat sätt att korta, det är att köpa den typen av utrustning som finns. Inte hålla på att utveckla mitt i ett projekt. För när man gör en utveckling mitt i projektet, då inser man att oj, det här gick inte så bra, vi måste backa, och då blir det projektet försenat.
Men det är inte så Sverige alltid gör.
Jo, vi har gjort det. Och vi gjorde det med våra korvett Visby. Fantastiska fartyg när de väl kom, men kraftigt försenade. Så att det där är ett sätt att korta. Sen kan man ju säga så här, är det 8 år eller 10 år? Ja, men det är bra. Det kanske är så, men det är flera års tid det tar att bygga. Det, så är det. Det är komplexa system.
Hur mycket går det att korta? Om du skulle få en påse pengar imorgon, liksom köp nya utrustningsfartyg. Vad är det liksom det kortaste tidsrymden du skulle få?
Och förutsatt att det finns inga köer alls på marknaden, så kanske jag säkert skulle få ett fartyg på 5 år. Men återigen, det är inte liksom själva byggnationen som kanske är det absolut längsta, utan det är ju att ta reda på vad är det vi ska ha för förmåga och hur ska vi integrera våra olika system ombord. Allt ifrån våra lagar och förordningar som vi har, både vi och EU, men också vilka förmågor som ska integreras och som ska jobba tillsammans. Så att det är liksom återigen, det är inte själva skrovbyggnationen som kanske är som är det långsamma, utan det handlar om integration.
Men om vi tittar då på det strategiska här, för nu har vi pratat fartyg.
Mm.
Hur lång tid tar det att bygga en ubåtsbesättning?
Det tar ungefär lika lång tid. Det tar ungefär 10 år att bygga, som jag säger, fartchef, bataljonschef. Det är minst en 10-årsperiod. Man börjar med att göra sin värnplikt i ett drygt år, och sen så går man utbildningar, och sen så jobbar man sig upp i olika positioner, i det här fallet ombord eller då i sitt förband. Så det tar ett tag att bygga den typen av...
Så det tar lika lång tid så att säga att bygga fartyget som att utbilda besättningen?
Ja.
Och idag har vi 4 besättningar på 4 ubåtar?
Nej, vi har faktiskt lite mer, för att ubåt har redan kunnat runda lite system sådär. Så att det ser lite annorlunda ut på ubåtssystemet. Men på våra Visby-korvetter, där har vi ju 5 besättningar. Så är det.
Då ska vi helst ha dubbelt så många skrov och så dubbeluppsättning. Ja.
Men vi ökar också. Ibland så glömmer man bort var vi kommer ifrån. Och samtidigt så måste jag ändå säga att vi har fördubblat antalet värnpliktiga de senaste 2 åren i marinen. Vi har i år 1100 värnpliktiga. Vi hade 600 någonting för några år sedan. För 7 år sedan, om vi tittar på de som tog examen på officersprogrammen och specialistofficersprogrammen, så är vi i stort sett dubbelt så mycket i år jämfört med för 7 år sedan. Så att vi ökar ju, men det går förbaskat sakta.
Men om man tittar på, liksom, för du har varit inne på ytstridsfartyg och ubåtar. Om man kollar på amfibieförbanden, alltså vi har 2, eller har vi 2? Har vi inte 1,5 typ?
Nej, men vi har 2 amfibieregementen, en i Göteborg och en på, och sen har vi 2 bataljoner.
Okej, så de finns liksom funktionsdugliga?
De finns, och jag är faktiskt jäkligt stolt. Amfibieregementet i Älvsborg återuppstod ju då 2021, och det man gjorde egentligen redan från Stockholms amfibieregemente, Amfet,
Berga,
det var ju att man halverade folket och materielen, och så splittade man upp det. Men det man också gjorde, det var ju att man några år tidigare hade börjat utbilda personal i Göteborg, som bodde i Göteborg, så man kunde rekrytera därifrån. Så när förbandet återuppstod 2021 då i Göteborg, så var vi egentligen redan igång. Sen behöver vi köpa in mer materiell fortfarande. Vi behöver fler ledningsbåtar till exempel och så vidare. Men det är under uppbyggnad. Men jag är ändå stolt med vad de här 2 förbanden har lyckats åstadkomma.
Men om man tittar på Göteborg, när jag var liten, vilket var väldigt länge sedan, så fick jag lära mig att man behöver 3 stycken bataljoner i Stockholm, för det är så ser liksom terrängen ut. Mm. Det finns fler hamnar runt om i Sverige. Alltså, vad skulle du säga är volymen ungefär? Ja, hur många bataljoner behövs?
Ja, men det är en superviktig prioritering som måste göras. Jag är ju inne nu på att vi måste börja åtminstone med en 3:e amfibiebataljon. Men det är klart, skulle jag skapa en marin ifrån alltså vitt papper, så kanske den inte skulle se ut som marinen gör idag. Men vi har ett arv som vi måste förhålla oss till. Det är klart att vi behöver så mycket mer amfibiebataljoner än vad vi har. Vi har flest öar i hela världen.
Jag tänker att infarten till Stockholm ser ut som den gör. Liksom.
Absolut, infarten till Stockholm, infarten till Göteborg. Vi har Östersjöinloppen. Vi har våra egna baser, men vi har ju också viktiga hamnar både på strategisk, operativ och taktisk nivå. Och vi måste kunna vara någon annanstans utanför Sverige också.
Men du säger 3. Mm. Det är inte ditt slutmål, eller är det är så mycket du tror att du kan få ut av försvarsberedningen?
Ja, alltså skulle jag gå till försvarsberedningen och säga att vi behöver 10 amfibiebataljoner, så skulle de nu liksom inte kanske lyssna. Alltså det måste finnas en trovärdighet för ordet producerbarhet. Jag vet inte ens om det finns ett ord som heter det, men vi brukar använda ordet producerbarhet. Ja, jag har sett att när jag skriver det så får det ofta en sån här röd linje under sig, så att det, jag tror Word tycker inte om ordet producerbarhet, men det är viktigt för oss att alltså vi måste, och nu pratar jag vi måste ju vara trovärdiga gentemot våra politiker när vi säger att det vi önskar, det kan vi faktiskt också förverkliga. För gör vi inte det så tappar det faktiskt sitt värde.
Men när du tänker en 3:e amfibiebataljon, då tänker du samma teknik som KA-4 heter det inte, det är TRAM-4 och Berga, att man delar upp det.
Ja. Ja, men alltså, ja, fast det där uppdelningen, det var ju precis då när det uppstod. Sen så fyller vi på nu. Vi fyller ju på med materiel och personal i de här 2 förbanden.
Så att men det skulle kunna gå ganska snabbt, menar jag.
Ja, men absolut. Och vi bygger ju nya granatkastarbåtar. Vi kommer nu med nya sensorbåtar. Vi kommer omsätta hela stridsbåtsparken. Vi kommer köpa nya sjömålsrobotar. Så att hela amfibiebataljonernas uppbyggnad, den är ju på gång. Det är ju faktiskt en av de där sakerna vi faktiskt har beställt. Det byggs ju faktiskt båtar just nu till amfibieförbanden.
För det leder mig in till min nästa fråga, som ju är, Ukraina är ju ett land utan marin som lyckas sänka delar av den ryska marinen på ett intressant sätt. Alltså, vad är liksom dina slutsatser och erfarenheter av det kriget till sjöss och i kustnära områden?
Det här tycker jag är jättespännande. Och visst, de har ju en marin, de har ju inte så mycket flotta kvar, den försvann 2014. Däremot så har de väl mycket av det som vi kanske är mer ifrån kustförsvaret då. Nej, men det är rätt så intressant. Det hörs ju inte jättemycket i media om vad som händer i Svarta havet, men där pågår ju en hel del. Det mineras till exempel. Det vi ser, det är ju ofta när kanske någon självgående båt kör rakt in i ett ryskt fartyg och sänker den, eller det sjunker någonting in i någon hamn på Krim eller något liknande. Nej, men alltså, Ukraina har ju lyckats att med väldig flexibilitet i sina system, och de har ju då fått en massa system och de får massa stöd, och lyckats på något sätt integrera det här väldigt, väldigt fort och kunna få en effekt. Sen kan man ju förvånas över att kanske inte Ryssland har lyckats vara mer motståndskraftiga mot det. Och det kan jag väl ha hur mycket funderingar kring som helst varför det inte är så. Men Ukraina har ju ändå lyckats att skjuta ryska flottan, alltså ryska svarta havsmarinen, ostvart. Vilket man får gratulera dem. De har ju också lyckats att återuppta veteexporten. Förvisso går ju den en del ute till på vanligt hav, men också då längs med Rumänien och Bulgariens territorialhav då. Men jag är otroligt imponerad över vad ukrainska marinen ändå åstadkommer.
Vad drar du för slutsatser för svensk del? För man pratar om de här drönarna till exempel. De lyfter ofta fram. Jag vet inte exakt hur mycket av det här som är propaganda och hur mycket som faktiskt finns. Men vad drar du för slutsatser av liksom den framtida svenska marinen?
Ja, men det finns flera likheter. Dels kan man ju säga att deras djup längs med kusten kan ju vara, det är ju rätt så grunt på kusten, och sen Svarta havet mycket djupare. Så att det är ju ett bra område att minera i till exempel. Däremot så, alltså kustavsnittet, Ukrainas ska jag säga havskustgräns, den är ju inte jättestor jämfört med vad Sverige har. De är inte alls lika beroende av import för sin försörjning. Den importen kommer på andra ställen. Det är ju liksom, man får titta på kartan där hur det ser ut. Så det finns ju väldigt mycket som skiljer oss åt också. Tittar vi då på sjökriget så att helt säga så här, drönare, det är vår nya framtid. Och så går vi och köper massvis med drönare. Då kan jag säga att om ett år så är de drönarna helt obsoleta, alltså rent tekniskt, för att då har man hittat motmedel. Så att det som finns idag kanske håller en, i vissa fall en låg teknologisk nivå, men det gör ju också att det kommer att komma motmedel mot dem mycket, mycket snabbare. Så att man får vara lite försiktig när man drar för mycket slutsats om vad som händer i Ukraina. Ryssarna har faktiskt lärt sig att anpassa sig till viss del också efter det. De attackerna de har haft.
Amanda?
Nej, men vad tror du om utvecklingen? Alltså, den tekniska utvecklingen? För vi pratar ju väldigt mycket om, jag ska inte säga att vi pratar om mer av samma, för det är klart att nästa generations fartyg kommer att ha en annan teknik och så vidare. Men ibland känns det som det pågår de här två parallella diskussionerna. Att man diskuterar antingen cyberkrig och drönare, eller att man diskuterar ytstridsfartyg nästa generation, men ändå ungefär. Var hamnar man i den diskussionen riktigt? För som du säger, vi vet ju inte riktigt vad som händer om 5-10 år. Hur hanterar man den här liksom ständiga parallella utvecklingen? För samtidigt så har vi också sett, på marken har vi sett återgång till liksom stridsvagnar och till och med på något sätt skyttegravskrig. Men det pågår ju så många saker samtidigt just nu.
Jag tror att vår attaché i Kiev, han har väl sagt att det pågår ett första världskrig i kombination med tredje världskrigstekniken och liknande. Just att man har kopplat ihop det där. Jag tror att väldigt många skulle vilja se helt innovativt nytt. Då tror jag att vi skulle, för det första skulle vi spola bort väldigt mycket av den förmågan vi har idag. Jag tycker det skulle inte vara trovärdigt och det är inte heller långsiktigt. Vi måste ha, så som det ser ut idag, 2024, det kanske... Någon sitter och utvärderar det jag säger om 30 år eller någonting och säger att jag hade helt fel. Men idag kan vi inte säga att vi bara ska satsa på obemannat. För att så ser inte vår värld ut. Och skulle vi ha en bara obemannade resurser till exempel, då skulle vi inte kunna lösa alla våra uppgifter. Så med det sagt så måste det här vara en bra balans. Det måste finnas en mix mellan obemannat och bemannat. Och precis som du säger, i våra nya system, där häller vi ju i ny teknik. Det är ju inte gammal teknik vi häller i, utan det är ju faktiskt, det är ju rätt så intressanta, ska jag säga, både metoder och den tekniska utvecklingen som vi får i våra nya plattformar. Men det obemannat, vi måste ha det. Dels måste vi ha det för att vi måste kunna öka vår räckvidd. Vi måste ha det till de här jobben som är kanske farligare. För att inte utsätta vår personal. Vi ska kunna rekrytera personal till oss. Då får vi inte utsätta dem för onödig risk. Minröjning till exempel. Det är typiskt ett sådant exempel. Där man kanske har ett moderfartyg. Men man har en hel del obemannade resurser för att just röja miner. Och där satsar vi en hel del. Vi utvecklar ju till exempel minröjningsförmåga just med tanke på det obemannade. Så att en bra balans och en bra mix. Så att mer av det vi redan har. Ja, i form av plattformar, men det är ny teknik i och vi måste kombinera det här med obemannat på något sätt. Vissa saker är autonoma och vissa är fjärrstyrda. Men också
autonoma, får du nästan förklara.
Ja, men autonomt är egentligen så att du kan, antingen så kan den här saken tänka själv
på
vad den ska göra.
På kvällstidningsspråk så kallar vi det här för mördarrobot.
Ja, precis. Ja, men så kan det ju vara. Men det kan ju vara en sensor också. Det kan ju vara egentligen en signalspaning, eller det skulle kunna vara en radar eller något liknande som faktiskt kan, den vet själv hur den ska röra sig. Här kommer ju AI att hjälpa oss jättemycket. Men det finns ju också sådana som vi fjärrstyr ifrån något annat ställe. Men vi pratar ofta om drönare och då tänker man någonting som flyger, och nu har vi ju sett ifrån Ukraina faktiskt att de kan åka på ytan också, men det här finns ju även under ytan, så att vi skulle kunna utnyttja vår havsbotten mycket, mycket mer till att just härbärgera drönare och bygga upp sensornätverk eller verkanssystem också. Så att det finns jättemycket spännande teknik som man skulle kunna ta till sig här.
Bara avslutningsvis, om du ska blicka lite in i framtiden, för nu kom du in lite på framtidens teknik här. Om vi tänker liksom framtidens människor, framtidens marin, alltså om du om 10 år så att säga blickar tillbaka på de här åren, ett land som inte har tagit en timeout är ju Ryssland. Mm. Ryssland har nu omformat sin ekonomi till en krigsekonomi. Vi ser att man producerar väldigt stora mängder förband. Mm. Riktigt kvaliteten kan man fundera på, men det är i alla fall väldigt mycket av allting. Mm. Alltså, hur kommer Sverige att ha mött det här om du tittar tillbaka så att säga, från en framtida position? Mm.
Jag tycker vi har väldigt avgörande år nu. Vi är ju mitt inne i en sån period där vi frågan är ju hur kan vi levla upp, som man skulle uttrycka sig så. Hur snabbt kan vi anpassa oss efter den situationen vi är idag? Och det är ju både vi som ska använda utrustningen, men det är ju också vårt materiellverk, men också industrin. Både nationellt men också utländsk industri. Hur snabbt kan vi anpassa oss efter det här? Ryssland har ju uppenbarligen lyckats sätta hela sitt land på krigsfot på det sättet och kunnat på något sätt producera. Jag hoppas att när jag sitter 10 år, och då har jag väl gått i pension då, men när jag sitter om 10 år och tittar tillbaka på det här, att jag faktiskt kan säga att vi gjorde faktiskt jättemycket ansatser ändå, men det vill ju till att alla vågar verkligen och stretcha sig själv och våga ta lite risk. För det är väl det handlar om, att man ska våga ta lite risk. Och det kan vara risk med tid, det kan vara risk med pengar och förmåga och vad det än är. Men bara att vi kommer ur startgroparna. Men det är tufft. Jag tror det sitter så mycket i kroppen på en att det ska vara så här perfekt. Och vi ska vara helt korrekt rätta hela tiden. Och papporna i ordning och det ska vara ordning och reda. Och det är klart att det ska vara det, men jag tror att alla till mans måste titta sig i spegeln och säga så här, vad kan jag göra? Inte vad någon annan kan göra, för det är vi experter på att hitta på vad alla andra kan göra. Men just det här, vad kan jag göra där jag sitter just nu för att det här ska bli smidigare?
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
Tack.
Vår beredskap är god.
Ja, då är vi tillbaka i våran studio och det är faktiskt dagen efter vi träffade Eva Skog Hasslum, marinchefen. Så att nu så är det jag, Anders Lindberg, i studion och...
Så har Patrik Oksanen, tack så mina frivärd, tillkommit idag för att kommentera detta.
Och Amanda är fortfarande i Skåne.
Amanda är fortfarande i Skåne, chefredaktör i Svensk Tidskrift.
Och Johan har flytt fältet även idag, kanske helt, lite oavsiktligt, men i alla fall. Så att det är vi som är här och vi tänkte prata lite om intervjun. Så att jag tänkte egentligen bara börja med att ge ordet. Vi kan börja med Amanda, du var ju med också under samtalet igår som vi hade. Vad är dina reflektioner?
Hon är ju mycket tydlig, det är hon i det mesta hon säger och gör. Så att det var ju ett väldigt intressant samtal på så sätt. Och sen så är det återigen den här diskrepansen mellan... De har ju en svår balans att gå mellan vad som är någonstans politiskt möjligt. Hon konstaterade ju det också, att man kan kanske inte komma med hela sin önskelista på en gång, därför att då skulle politiken baxna. Men samtidigt så är det ju så att det som skulle behövas är fortfarande väldigt mycket mer än det som överhuvudtaget diskuteras, inte minst på den marina sidan. Och att det finns fortfarande väldigt mycket eftersatt, och det här har vi ju diskuterat tidigare, att det är ju en sak att få upp de årliga anslagen till en acceptabel nivå. Men man har ju fortfarande väldigt stor backlog av materiel, personal, utbildning och så vidare som man egentligen skulle behöva ta på ett bräde för att komma ikapp igen. Och det är kanske allra tydligast i marinen, som ju i en mening ligger efter både i antal och i liksom vad man borde ha och vad man bör beställa, men också i stora materielprojekt, till exempel nya ytstridsfartyg har diskuterats väldigt länge och börjar bli akut. Så att behoven är väldigt, väldigt stora och det är tydligen lite svårt att få gehör för det.
Patrik?
Nej, men det är... Samtalet var ju, tycker jag, som inte var med men lyssnade på det då i efterhand. Det var så tydligt som jag tror bara att hon kunde vara i det här läget. Eva Skog Hasslum är ju väldigt pedagogisk och förklarar saker och ting på ett robust, tydligt sätt. Men det som inte sades, det var ju annat än väldigt flytande då, att man skulle behöva dubbla personalen, det skulle hon vilja i nuläget. Sen blev hon lite glidande på hur mycket fler ytstridsfartyg, nämnde någon gång fördubbling på ytstridsfartyg. Indikerade ju någonstans att jag kommer jag säga att jag vill ha 10 amfibiebataljoner, så kommer ju liksom politiken att slå back ut, men kanske kan man få någon till ungefär. Så här är ju marinen och hela försvarsmakten fångad mellan svensk förvaltningsbyråkrati, försvarsberedningens processer, verkligheten idag och vad den verklighet man måste ta höjd för imorgon. Och tittar vi då på marinens sida, så kom ju 2018 en skrift som heter En marin för Sverige från Kungliga Örlogsmannasällskapet. Alltså den akademin för marina frågor, Kungliga Akademi. Och där pekade man på att alla de här sakerna som vi diskuterat i podden redan för 6 år sedan, och då sa man att för att klara uppgifterna i Sveriges närområde så skulle man behöva en tredubbling av marinen.
Ja, alltså min främsta reflektion är väl just att nu har jag ju hört det här sägas några gånger med en fördubbling och att liksom man måste ha en helt annan nivå på marinen om man ska klara försörjning och sådana saker. Ändå så verkar ju inte politiken svara upp mot det här. Alltså, vad tror ni det beror på att liksom man pratar så lite om marinen? Vi är trots allt liksom halva landet, tror jag, så här ligger vi i Östersjön. Vi är den största, längsta kusten längs Östersjön. Den har en enorm påverkan säkerhetspolitiskt. Göteborg som hamn ska försörja i princip hela Norden och Baltikum liksom i en krissituation. Alltså, varför pratar man så lite om detta?
Jag har reflekterat över det här tidigare, och jag tror att det har att göra med att vi inte förstår längre att vi är beroende av havet. Fartyg har vi ingen relation till. Vi ser inte havet längre. Åker vi utomlands så flyger vi. Varorna kommer bara in till oss. Det är naturligt. Vi har vant oss med de fria hav som vi fick genom slutet på andra världskriget och den allierade segern. Vi har dragit stor nytta av det. Sen har ju transportsätten förändrats. Så vi har ingen relation till havet, och då gör att vi har svårt att ta in den dimensionen. Det är en del i det hela. Den andra delen är att marinen är ute till havs. Den syns ju inte i gatubilden. Man ser ju inte den i vardagen om den förflyttar sig för övningar, om man inte råkar vara seglare. Medans ett regemente påverkar en ort och finns i vardagslivet på ett helt annat sätt och blir då synligare. Och då kopplar man ju det också då till politiken och regionpolitik och så vidare. Så att det är två aspekter som jag tror spelar in i varför det blir så här.
Amanda?
Patrik har ju rätt i det naturligtvis, och det finns en gammalt uttryck, inte minst i marinen, att Sverige är ett folk av bönder med ryggen mot havet. Vi har ingen känsla för betydelsen och vikten. Vi har nog inte riktigt någon känsla för hur Sverige ser ut heller i gemen med vår långa kuststräcka och våra många öar. Som Eva påpekade igår, vi har ju flest öar i världen, och i vårt utsatta läge så kommer det ta en del att försvara. Sen tror jag också att man har en bristande förståelse av de tekniska aspekterna. Att marina system är väldigt, väldigt dyra till sin natur. Och ett nytt vapensystem, nya utstridsfartyg eller nya ubåtar, eller så här. Det är ju enorma pengar vi pratar om för ganska få enheter. Och det är väl kanske också svårt att begripa och förstå. Och också svårt med tanke på någon slags storleksförhållande inom det militära. Att armén är ju väldigt, väldigt dominerande numerärt. Och då kan det nog vara en pedagogisk utmaning att förklara varför den relativt lilla marinen behöver så stor andel av anslagen. Så att det finns många aspekter i det här. Man oförståelse är nog helt enkelt en av de stora delarna. Man förstår inte riktigt att vi behöver sjöstridskrafter, att vi är en sjöfarande nation fortfarande på många sätt och vis. Och även det här med utflaggningen har säkert att göra med det också, att vi har ett 100-tal fartyg under svensk flagg. Det är relativt liten andel av befolkningen som jobbar med sjöfart om man jämför med till exempel Danmark eller Norge, där det är liksom en stora arbetsgivare, stora enheter, och på något sätt en större del av medvetenheten. Så är mycket av det utflaggat i Sverige, och vi har nog inte riktigt samma känsla för det. Undantag naturligtvis, men
Karlskrona och delar av Bohuslän och sådär, men i stort och kanske framförallt i Stockholm.
Alltså som kommande från Göteborg så känns det ju konstigt att man inte, alltså att man har en bild av att vi inte känner att vi har med havet att göra, eftersom Göteborg är så mycket havet liksom. Men jag tror att det ligger mycket i det, att vi har liksom, vi tänker på ett annat sätt, så vi har inte den här kopplingen. Men om man ska rulla det här framåt då till försvarsberedningen, så ska ju försvarsberedningen bli färdig nu om, ja, en dryg månad, så ska det ju komma en försvarsberedning. De sitter väl och förhandlar med Finansdepartementet så just nu. Hon vågade ju inte riktigt förvänta sig saker. Hon drömde ju om saker, men hon vågade ju inte riktigt förvänta sig saker. I alla fall inte väldigt tydligt mot partier, och det kanske är begripligt i hennes roll. Men vad skulle ni förvänta er av partierna? Att de ska ta åt sig den här informationen? Vad ska de göra med den? Patrik, du får börja.
Nej, men det partierna behöver göra, det är ju ett, förstå att det här med försvar inte är löst. Det kommer att kosta mer, betydligt mer. Vi behöver fortsätta utbyggnaden och behöver gå fortare. De ÖBs militära råd som hon hänvisade till, och det underströk hon ju, det är ju på befintlig planerad ekonomi. Den planerade ekonomin som finns, det är ju fram till 2028, då den svenska försvarsbudgeten ska nå 2% svensk beräkningsgrund, 2,3% enligt NATOs beräkningsgrund. Och sedan så är ju då den ekonomin, om jag förstår det rätt, och då det utgår då liksom ÖB att det fortsätter på den nivån och ingen trappa uppåt. Så här är det ju då det som, ska man rymma de här sakerna och mer därtill, till exempel luftvärn, utbyggnad av armén, ja, då måste ju trappan gå längre än det som man har ett beslut om, och den behöver gå snabbare. Och om politiken tar till sig det, då kan vi förvänta oss att det kan rymmas saker som behövs för marinen. Tar inte politiken till sig det här, ja, då kommer vi att stå i en förvärrad marinkris en bit in på nästa årtionde.
Och konkret, vad borde de då fatta för beslut i försvarsberedningen?
Ja, försvarsberedningen behöver ju hamna på en nivå där man når 3% så fort som möjligt. Det kan man göra på olika sätt. Man kan ju använda låneinstrumentet och gå in med engångssumma så för att ta investeringarna. Jag tog fram en siffra nu bara lite snabbt, och det är ju priset för de 4 finska korvetterna som beslutades då 2019, det är 5 år sedan. Då var totalkostnaderna för de 4 korvetterna var 1,3 miljarder euro, det vill säga runt 15 miljarder kronor, och det kommer ju ha ökat så. Men bara så att man får en känsla för vad kostar en korvett? Och så tänker man att vi behöver flera sådana. Hon vill ha fördubbling, och det är ju inte att ta i. Vi hade ju en tredubbling i Kungliga Örlogsmannasällskapets rekommendation. Och då förstår vi att de här pengarna som finns idag räcker inte.
Amanda, om försvarsberedningen ska ta åt sig av vad Eva Skog Hasslum säger, vad ska de ta åt sig då?
Jag tror att man på allvar måste börja diskutera det här vi har diskuterat i podden så många gånger. Att antingen skjuta till en större engångssumma eller att lägga större materielinköp vid sidan om den löpande budgeten. Därför att det tror jag vore det rimligaste och vettigaste sättet att komma till rätta med en del av de här eftersläpningarna, inte minst för marinen. Därför att det blir svårt med nuvarande budgettakt att rymma både den typen av stora materielinvesteringar på den nivå som skulle behövas och den löpande verksamheten med uppväxling och ökade utbildningar och så vidare. Jag tror att man på riktigt måste börja ta i den biffen.
En annan reflektion man kan göra också, det är ju personalfrågan här. Alltså utbildningen, att man, trots allt det är någonting man kan starta ganska mycket snabbare. Om det tar 5 år för en korvett eller 10 år eller vad det nu kommer att ta i praktiken. Alltså, och vi tittar bortom 2030. Så lång tid tar det ju inte att utbilda de dubbla besättningarna till exempel, eller att liksom titta på personalfrågan i stort. Så de dubbla, det kan man ju göra redan. Det kan man ju göra på mycket kortare sikt.
Och de dubbla besättningarna nu är ju en förutsättning för att kunna tillväxa med antal fartyg sen. Så att det här behöver ju komma igång, och det är ju egentligen illa att man inte har fått den marschorden att öka antalet anställda.
Men det har kommit lite besked från politikerna här som vi har lyssnat på. Paul Jonsson var ute och pratade om siffror, sen vet jag inte vad det betydde egentligen. Centerpartiet har ju krävt de här 3% till 2030. Alltså det börjar ju hända saker trots allt bland liksom partierna. Vad ska vi förvänta oss av det?
Ja, förhoppningen är ju att det nu börjar en process där partierna får visa färg och blir tydligare med ambitioner, och att vi kommer närmare ett försvarsbeslut som spelar en viktig roll. Det sämsta scenariot är ju det scenariot som det ganska krasst pratas om, och det är då att nej, men man kommer nog inte orka lägga så mycket, och finansdepartementet kommer inte vilja släppa till, och ekonomiskt politiska talespersoner i partier kommer inte att liksom kliva fram, och ja, det kanske inte spelar någon roll, för alla förstår ju att det här är ju inte sista försvarsbeslutet i den här försvarsperioden, så att vi kommer ju behöva skjuta till pengar längs vägen. Och det är, tycker jag, en farlig inställning. Det är bättre att göra rätt från början. Det blir mycket bättre valuta för skattepengarna, för planering och för förmågebygge än hatta fram och tillbaka som vi har fått se under de tidigare försvarsbeslutsperioderna. Vi har alltså skjutit till pengar och löpande för att öka ambitionen, för att försvarsbeslutet inte tog höjd nog för verkligheten.
Amanda.
Nej, men Patrik har ju rätt, och någonstans, vi har ju inte tid. Det är ju det viktigaste att inse, och NATO-medlemskapet är ju inte, det är inte slutet på någonting, utan det är början på någonting. Vi har ju tagit på oss ett ansvar och förbundit oss att uppfylla vissa krav nu, och det måste vi också göra. Så att vad vi behöver se är ju att partiledarna och de försvarspolitiska talespersonerna och statsministern tar ledartröjan i detta och konstaterat att landets försvar, rikets försvar, är så pass viktigt att man inte kan släppa det till de ekonomisk-politiska talespersonerna. Detta måste, det är en större fråga och det måste beslutas på högre nivå helt enkelt. Det är inte en budgetpost som andra, i synnerhet inte under nuvarande läge.
Och här väntar vi på att regeringen ska kliva fram, därför att Paul Jonssons uttalande som Anders hänvisade till, det var ju då att man kunde då öka till 2,5% NATO-beräkning, fortsätta trappan uppåt från 2028, vill säga,
ja, typ 2030.
Till 2030 då.
Det betyder ju ingenting.
Det betyder egentligen ingenting. Och då hade ju då Kristersson kommenterade ju det, och han sa ju liksom att han var nöjd som det var. Och sedan...
Jo, jag såg Svante som var ute igår i Dagens Nyheter och sa att hon vill sänka skatten. Så att, jag menar, det är klart att liksom, beskedet från regeringen är ju inte att försvaret går först.
Och det är det som blir ett problem i budskapen, för det hänger inte ihop med det allvarliga säkerhetsläget.
Det kan ju finnas annat att ta av än just försvarsbudgeten där i och för sig.
Jo, det är ju så, men signalerna när det gäller in till försvarsberedningen är ju ännu inte från regeringens sida att man signalerar att det här beredningen kommer att landa. Sedan så är det ju en helt annan inrikespolitisk skattediskussion som vi kan fördjupa oss i sen, men jag syftade på just det här området.
Jag tänker ta den skattediskussionen. Men om man tar liksom, om man bara kollar liksom läget nu framöver, jag frågade ju henne frågan om hon tittar tillbaka på framtiden, från framtiden liksom, vad kommer hon att ha sett? Om jag ställer samma fråga avslutningsvis till er, alltså, kommer man att förstå de här signalerna nu från försvarsberedningen, eller ska vi vänta 5 år innan vi förstår dem? Vad tror ni, om ni får gissa, förstår politikerna eller inte? Patrik?
Jag tror att de flesta politiker i försvarsberedningen förstår det här. Sen ska de ju övertyga sina partiledare och sina ekonomisk-politiska talespersoner om att det är det här vi ska lägga pengar på. Det är där det blir problem när man ska gå ut ur rummet och övertyga andra. Och där hoppas jag att den utveckling som har skett senaste tiden i debatten kommer att bidra till att den här insikten går fram. Och då har vi ju till exempel att Polen var ju ute och sa att vi vill se 3% som NATO-mål i Washington-toppmötet. Jag förväntar mig att NATO kommer att landa där. Polen själva lägger ju över 4%, Estland har passerat 3%, Danmark smackade till och landar på 2,4% redan i år. Danmark lägger också mycket större Ukraina-stöd än vad Sverige gör, både i reella termer och i procent av BNP. Så här är det ju verkligen upp till bevis för svensk politik, om man menar allvar med att Ryssland ska inte få vinna det här kriget. Vi behöver säkra både vår säkerhet och Europas säkerhet. Och det var liksom min förhoppning.
Amanda?
Ja, jag tror att det blir någon slags mellanting. Jag tror att det blir... Man förstår nog, men man kanske inte riktigt förstår allvaret eller brådskan ändå. Så att det blir någon slags halvmesyr, lite bättre än idag, men inte riktigt så bra som det skulle behöva vara. Och som Patrik säger, det är ju en strid mellan de försvarspolitiska talespersonerna som, jag menar, inte minst försvarsdepartementet har ju oerhört kompetenta företrädare just nu, men det gäller ju att få höra en bredare mening, och det verkar tydligen svårt. Så att det man hoppas på är väl någon, återigen, den här ständigt efterlysta sense of urgency och förståelsen för att vi faktiskt inte har hur mycket tid som helst på oss, att vi inte kan vänta på nästa försvarsbeslut.
Och innan vi slutar, Anders, så måste vi väl ta lite metadebatt också. För vi noterade ju att Svenska Dagbladets krönikör har lyssnat på Höjd beredskap och också lyssnat på dig i en annan podd. Så frågan är nu, vem går vems ärenden, Anders?
Jag tolkar det som att Centerpartiet går våra ärenden. Det är ju absolut min tolkning. Det är alltså jag och Svenska Dagbladet som gör den här tolkningen, så att vi är många som gör den tolkningen. Lite oväntat, måste jag säga, som tips. Men... Och det var ju alltså Henrik Torehammar som skrev att Centerpartiet gjorde sitt utspel, möjligen på grund av att vi har sagt det här i podden.
Jag kan ju tycka att fler partier borde gå våra ärenden.
Precis, så jag tänker att fler partier borde lyssnat på podden.
Och det är väl en bra avslutning. Fler behöver lyssna på Höjd beredskap. Dela gärna det här avsnittet till alla du känner.
Precis.
Speciellt om de sitter i partiledningar.
Ja, exakt. Och finanspolitiska talespersoner. Ja, tack för den här veckan. Hej, hej.
Tack.
Tack, hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.